Ja, härligt att vara här igen. Underbart att se er goda vänner och god systerförsamling. Räknar vi i Mölndal, så är det. Väldigt bra. Dagens evangelietext, det är en berättelse som många av oss har hört från det vi var riktigt små. Ulla och jag har ju jobbat i söndagsskolan, jag tror det kanske 55 år, någonting sådär. Ja. Då kan ni räkna ut hur gamla vi har blivit ungefär. Jag tror nästan att jag har varit i 60 år faktiskt i söndagsskolan. Nästa. Jag började när jag var 16 år i alla fall som lärare. Och när vi berättar den här evangelietexten, då har vi en illustration. Och nu skulle jag vilja be oss alla plocka fram barnasinnet lite grann. Och den här illustrationen kan vi också tänka på att vi kanske vill använda någon gång för våra barn och barnbarn. Varsågod fram, Ulla. Och jag kommer att läsa evangelietexten ifrån Markus 2. Ganska långsamt så att illustrationen hinner med. Markus kapitel 2 är det från början. Och det står om en han här och det är Jesus. Så här står det. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln. Bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt det några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan, vilket är lätt att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talar han till den lame. Stig upp. Ta din bädd. Och gå hem. Och mannen steg upp. Tog genast sin bädd. Och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa, aldrig har vi sett något sånt. Tack så mycket. Ja, det är inte ofta man får applåd efter evangelietexten. Men så kan det vara. Nej, men den är underbar, den här texten faktiskt. Och handlar ju om trons kraft. Det är ett helande under det här. Och den första frågan vi ska ställa oss, den här trons kraft, finns den kvar nu för tiden? Eller har den förlorat sin kraft eller har den tappat något av sin kraft, tron? Ja, då vill jag bara hänvisa till en bok av Mikael Grenholm som heter den heter Dokumenterade mirakel. Och det handlar om bland annat helandunder som är bekräftade av läkare här i Sverige. Och där en läkare kan skriva exempelvis så här. att tillfrisknande har skett i samband med bön i kristets sammanhang. Det står så i journalen faktiskt. Ja. Så visst finns trons kraft här och nu. Den har inte förlorat. Det är några tankar som jag fick när jag läste den här texten på nytt. Det är ju att Jesus säger när de kommer med den lame att han ser deras tro. Och han säger inte jag ser din tro bara till den lame. Det är klart den lame har också tro, annars skulle han inte vara där. Men det är bärarlagets tro som Jesus noterar. Han såg deras tro. Bärarlaget, den kollektiva, den gemensamma tron är väldigt, väldigt viktigt. Och jag förstår att det finns en hel del bärarlag i den här församlingen i olika sammanhang. Den tro som bärarlaget har är oerhört väsentlig och viktig. Paulus säger ju, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det sa han till Galaterna och det skulle han nog skriva till Mölndal också. Om man fick möjlighet att skriva, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är bärarlaget som uppmärksammas. Och texten visar på vad tro kan åstadkomma. Jag har bara skrivit några punkter. Tro skapar handlingskraft. Det krävs ju en del arbete också att få till det här med bädden och taket och allt det här. Tron skapar handlingskraft. Det är det första. Tron öppnar ögon så man ser möjligheter. Det var ju lite jobbigt, det var ju stängt. Men då är det så att om en dörr är stängd så kan en annan möjlighet öppnas. För tron skapar kreativitet och fantasi. Det var ju ganska fantasifullt att ge sig upp på taket och fira ner. Men det var tron de kände ingen. Det måste hända. Vi kan inte backa. Tron driver på något sätt. Så tron öppnar ögon så vi ser olika möjligheter. Skapar kreativitet och fantasi. Tron skapar också mod. Det var ju lite modigt onekligen av det här bärarlaget. Att riskera det här inför alla människor, inför de judiska ledarna. Tänk om det inte funkar. Ja, den tanken kan ju komma. Det vet vi. Så det kräver mod att gå i trons riktning. Det är modigt. Så trons kraft handlar om tro i verksamhet, en aktiv tro. Jakob skriver i sitt brev i Bibeln att tro utan handlingar är död. Utan bärarlagets handlingar, kreativitet, så hade inte undret skett. Men inte endast den gemensamma tron har stor kraft utan även den enskildes bön, din och min bön, kanske i vår kammare eller vad det nu är, har stor betydelse, säger Bibeln också. Jakob skriver i sitt brev att en rättfärdig mans bön har stor verkan. Då talade han om Elia, profeten Elia som bad en bön när det inte hade regnat på 3,5 år och det regnade. Och han gjorde det i sin ensamhet. Det hade väldigt stor verkan. Så den gemensamma bönen har stor verkan, men din och min enskilda bön kan också förlösa tronskraft. Det andra som jag noterade, det var ju att Jesus först säger till den lame, dina synder är dig förlåtna. Innan miraklet. Och då kan man tänka så här. Var det så att den mannens synder hade gjort att han var lam? Så att Jesus först måste förlåta synderna och sen måste han göra honom frisk? Svaret är nej. För det säger Jesus i andra sammanhang. Den här mannens sjukdom beror inte på vad han har gjort för felsteg eller vad hans föräldrar eller någon annan har gjort för felsteg. Utan han är här för att Gud ska visa sin makt. Så det var inte därför. Varför säger då Jesus först dina synder är förlåtna innan han helar mannen? Jag tror det finns lite pedagogik i detta också. Han vill visa inför de judiska ledarna att han kunde förlåta synder. För det är ju ingenting som blir synligt, han bara säger det. Det är ju inget yttre tecken på att det har hänt. Även om mannen naturligtvis kände någonting när han fick syndernas förlåtelse. Men för att det verkligen skulle vara någonting som syns att han är den han är, att han är människosonen som kan förlåta synder, så gör han det först så. Och sen, för att visa att det kunde han, så gör han också miraklet, helande undret. Så den ordningen är det. Jag tror också det att Jesus visar en prioritet här. Han kom inte i första hand för att göra under. Han kom i första hand för försoningen, för att förlåta våra synder. Han är försoningen för våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Han ville visa det prioritet. Alltså försoningen trumfar undren, om man kan uttrycka det så. Det går först. Grundtexten har ju många ord för tro, den grekiska texten, som sen översätts i svenskan till tro. Engelskan har också många ord, det vet vi. Suggestion, faith, belief, trust. Alla de orden är tro på svenska. Så tron är väldigt mångfacetterad, kan man säga. Jag skulle vilja, om jag får önska någonting av bibelöversättarna, så skulle man ibland översätta tro mer med tillit. För vi har ett svenskt ord som rymmer en hel del av vad tron är. Att lita på någon, att lita på något. Ha förtroende för någon, ha förtroende för något. Det är tilliten. Tillit är ett väldigt vackert ord. Om man läser det baklänges blir det också tillit. Det är väldigt vackert. Hur kan det gå då med tron? Tilliten, ja, den kan faktiskt få sina törnar också. Det har vi nog alla varit med om. När jag var ung så kallade man det för att man kunde lida skeppsbrott i tron. Det var ett uttryck, kanske några känner igen det. Ja, ni nickar här. Men det är ju detta att det kan hända något i våra liv så att den här tilliten, tron, kan skaka om lite grann. Vi var ju med om det när vi förlorade vårt första barnbarn, Josef, i cancer. Han var i 3-årsåldern. Och, ja, vi fick ju mycket omsorg av människor. Tröst och hjälp och sådär. Och så var det några icke-församlingsmedlemmar som frågade, hur går det nu med er tro? Ja, alltså det är en lite relevant fråga faktiskt. Vad händer nu? Sådär. Och ibland så vill jag bara fly allt samma, så jag vill lägga mig på sängen och dra täcket över huvudet. Bara för, nej, nu orkar jag inte riktigt. Men vet ni, jag var inte ensam där. Jag upplevde att Gud var där också då. Med sin tröst och med sina tårar. Med mina tårar. Så jag fick erfara det som så vackert är beskrivet i en bönbok för barn. Du Gud är närmare mig än mina lakan. Så om tilliten, tron, kan få en törn, så är det bara så att det finns en möjlighet att tron och tilliten klarar sig. För trons kraft, den är så stark så den når in i det allra djupaste mörker när man är i den allra djupaste dalen. Det är trons kraft. Det kanske är det mäktigaste med tron, att den också bär då. En allvarlig fråga i Lukas evangeliet i Bibeln kapitel 18 är den här: ska människosonen finna tro på jorden när han kommer tillbaka? Ska Jesus finna tilliten på jorden när han kommer tillbaka? Hur ska det kunna hända? Ja, det ska då finnas i den generationen, vi vet ju inte när, men i den generationen när Jesus kommer tillbaka så ska det finnas tro och tillit. Men det är en fråga, kommer det att finnas? Och i så fall, har vi något ansvar? Har vi som enskilda, som församling, som samfund fört över barn och barnbarn vad tro och tillit är? Hur Gud är med i livets alla omständigheter, på topparna men även i dalarna. Hur han gråter med oss när livet går sönder. Har vi förmedlat den trons kraft till våra barn och barnbarn. Så får jag känna i min generation. Det är en fråga. Kommer Jesus att finna tro? Tron är framåtriktad. Det var så att om vi går tillbaka till texten så är det klart att när de här bärarna kom och pratade med den lame mannen, hur ska vi göra nu? Så tänkte de ju framåt. De tänkte, om kanske bara några timmar så har vi den lame mannen där framför Jesus. Bara vi jobbar för det och gör och klarar av alla hinder som kommer. Tror ni att det är framåtriktat? Det är något man önskar ska hända lite längre fram. Det är tro. Och det är skrivet så väldigt vackert av Tagore. Det är en indisk filosof och författare. Den första icke-europé som fick Nobelpris i litteratur, Tagore. Och ni har säkert hört många av er det här citatet. Att hoppet är den fågel som förnimmer gryningen och sjunger medan det fortfarande är mörkt. Och när vi citerar den så är det ofta med hopp. Men vad han egentligen skrev från början, det var tro. Så här tänkte Tagore. Tron är den fågel som förnimmer gryningen och sjunger medan det fortfarande är mörkt. Jag ser att min son Samuel är här. Och det var ju så, när han och våra andra barn var lite mindre så gjorde vi vad vi kallade, vi går på soluppgång. Och det var tidigt på sommaren då, på morgonen. Kanske man skulle vara vid fyra tiden skulle man vara uppe och se när solen gick upp över Vänerns vatten där vi har vårt sommarställe. Och barnen, de stod alltid fram emot detta. Och vi fick faktiskt uppleva precis det här. Att vi var ju där innan solen gick upp, så det var fortfarande mörkt. Men det första som hände var att naturen vaknade till liv. Och fåglarna, sjöfåglarna, började liksom att flyga och hälsa. Alltså, de såg ju vad som var på gång. Och detta är tro. Redan innan soluppgången så förväntar sig fågeln soluppgången. Trons kraft kräver en egen kraftansträngning. Det hade varit lättare liv för berättelsens bärare om de helt enkelt hade struntat i den lame. Det är klart, det hade inte krävt så mycket kraft. De kunde ju gå dit och lyssna på Jesus för egen del. Men tron som de hade att det skulle kunna hända någonting med den lame gjorde att de ansträngde sig. Tron kräver kraftansträngning. Det grekiska ordet för kraft är dynamos. Och då får vi ju en känsla av att den kraften är inte särskilt dålig. Alltså. Det är nästan som dynamit. Men det finns också en dynamo som man har, en liten som generator till cykeln, i alla fall var det så förr, att man kunde spänna på den på framdäcket, framhjulet, och så fick man då genom denna dynamon så fick man belysning på cykeln. Och jag har en liten fin berättelse om detta från min pappa faktiskt, just med tanke på att tron också kan kräva kraft. Min pappa var evangelist, han var lekmannapredikant, men han var också snickare. Det var hans egentliga profession, var att vara snickare. Ni vet ju att jag kommer från det stället som heter Spiken, och det var väldigt mycket snickare där, kan jag säga. Bland annat min pappa. Och så var han då ute på, han snickrade på vardagarna. Och så hade han kampanjer, väckelsemöten och så på helgerna. Och det kunde ju slita naturligtvis. Och sen hade han ju inte bil här, så han cyklade ju. Och på den tiden kunde en sån här kampanj, det kunde vara att man hade gudstjänster på fredag kväll, lördag kväll och tre gudstjänster på söndag. Är det någon som har varit med under den tiden? Ja, jag ser det. Och så var det för min pappa. Och sen skulle han då hem och så skulle han upp och snickra på måndag. Ni kan fatta lite grann. Och så detta med dynamon och cykeln då. I det här tillfället som han berättade för oss barn då, så tror jag att han hade cirka 5 mil och cykla hem från det ställe där han hade haft gudstjänsterna på söndag. Och så skulle han upp. Men han jobbade för sin bror som var byggmästare. Så han hade en liten fördel. Han behövde inte jobba måndag förmiddag. Men ändå på eftermiddagen. Så att, och han berättade att jag kände när jag cyklade hem den dagen, den natten som det nästan hade blivit. Är det värt allt detta? Kan jag inte... Om jag ger upp min kallelse och min tjänst, vad lättare livet skulle vara. Men ändå så brottades han med detta. Nej. Och samtidigt så cyklade han ju med dynamon på. Och den var lite trög. Så det gick väldigt, väldigt trögt att cykla när han hade dynamon på. Och så kom han på den här idén. Nej, men det är ju ändå lite månsken och jag kan vägen utan till. Jag slår av den. Så han slog av den och det gick mycket lättare. Ända tills han mötte en person som cyklade och hade kanske samma tankar. Jag vet inte. De hade aldrig pratat med varandra. Men det blev en smäll så det dånade i natten. När cykelstyrna möttes och de bara blev en klang så. Men de bara fortsatte. Och så, nej, tänkte pappa. Jag får nog sätta på dynamon. Och så kopplade han det till sin tjänst. Ja, det är jobbigt det här med att presentera tron. Men om jag inte gör det så finns det en risk att människorna i mörker kommer att drabbas. Jag vill fortsätta och ge ljus åt människorna. Även om det är lite jobbigt med tron så gör jag det. Trons kraft kan vara krävande, men som han sa till oss pojkar när han hade berättat det här, mig och min bror. Det viktiga i livet är inte att det blir lätt, det är att det blir rätt. Trons kraft leder till förstånd. Nu går jag mot avslutningen. Tron kan påverka vårt intellekt. Tro och förstånd står inte i konflikt i varandra. Ni vet, det pratar ju ofta om. Hjärtats tro leder på sikt till visshet. Tron erövrar även förståndet. Och jag har en vacker text om detta som jag vill läsa ifrån Johannes 17. Och det är från Jesu förbön för församlingarna. Så att det här är också till oss då, tänker jag. Och nu ska ni lyssna ordentligt, för jag läser 3 verser, det är 21, 22 och 23 i Johannes 17. I vers 21 så blir det att det skapar tro. I vers 23 så blir det att det skapar förstånd. Så tro först och sen förstånd. Jag tycker det var lite häftigt faktiskt. Lyssna noga. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du fader är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. De kristnas enhet ska få världen att först tro och sen förstå. Mm. Jag ska avsluta med några frågor till er faktiskt. Det brukar jag alltid göra som ni kan ta till kyrkkaffet eller med er hem. Eller hur den, när ni än vill, om ni vill. Och det handlar om trons gåva. Tro är alltid en gåva för alla. Men det verkar som vi har olika lätt att ta till oss den. Så är det ju. Men det finns också någonting som heter trons gåva på ett speciellt sätt. Som är en av nådegåvorna eller andens gåvor som vi säger. Och vad är det för en gåva? Ska jag bara läsa vad jag själv skrev om den. Det är ju gåvor som ges till församlingen. Men som kommer till uttryck genom att vissa människor får den gåvan. Men den är till för församlingen. Trons gåva gör det möjligt för församlingar att med ovanligt stor övertygelse avgöra vad som är Guds vilja i framtiden. Behövs den gåvan? Ni får svara själva. Behövs den i den lokala församlingen och när vi samlas till samfundens konferenser där vi talar om framtiden? Alla kristna är kallade att tro, att lita på Gud i livets skiftande situationer. Men några har välsignats med en speciell gåva att tro. De är visionärer som tar initiativ till ny utveckling. De är inte rädda att ta risker när de är övertygade om att det är Guds vilja. Behövs dessa människor i församlingen? Frågorna. Jag ställer dem till mig också. Känner du någon med trons gåva? Blir du motiverad eller blir du frustrerad av dem? Fråga två. Ibland anses de som har trons gåva som drömmare. Är det smart att låta sådana personer ha ledarposition? Har någon av ledarna i din församling trons gåva? Jag lämnar frågan öppen förstås. Jag ska avsluta med några ytterligare bibelverser som jag ser också som en hälsning till den här församlingen och kanske alla församlingar från Efesebrevet 3:16. Det är verserna 16-21, de är välkända. Men det handlar väldigt mycket om tro i de här verserna. Och det är som en bön, så låt oss ta till oss den här bönen. Måtte han, alltså Gud, i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotad i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss som är sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Jesus Kristus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Herre, nu ber jag att den här församlingen och vi som är samlade här ska få erfara det som står i den här texten som är till Efeserna men som säkert också är till Mölndals församlingar och församlingsmedlemmar. Att vi verkligen ska stå rotade fasta i tron och förstå bredden och längden och höjden och djupet av din underbara kärlek. Herre, låt tron få växa i våra liv. Och låt tron få växa i våra församlingar. Låt tron få växa i våra samfund. För det är detta som världen behöver. Amen.